Tack ska ni ha. Så härligt. Christer ger aldrig upp att förkunna Guds ord, så han är kvar här. Och det är väl sant, men jag tänker ta semester ett tag, om det är okej. Så att det här är för mig det sista söndagen på ett tag. Går på semester ikväll. Börjar min semester med att titta på fotboll. Det får man göra, va? Amen. Jag håller på England, bara så ni vet. Men jag tror att Spanien vinner. Men jag håller på Malmö FF. Vi ser fram emot att ha lite semester. Vår son Oskar som bor i Australien, han som kom hem igår. Idag har vi haft alla våra 6 barnbarn samlade. Det är fantastiskt roligt. Så det ser jag fram emot. Men jag ser fram emot den här kvällen, för jag tror att Gud vill göra någonting ibland oss ikväll. Nils, det är otroligt roligt att ha dig här. Vi tycker så mycket om dig. Jag är så glada för dig. Det är ju inte helt självklart att man liksom jobbar. Speciellt inte om man jobbar i Betel på Hörna. Nej, jag bara skojar. Nej. Jag har jobbat ute på Hörna, så jag vet hur det är. Men det är ju inte helt självklart att man kommer hem liksom, för att hålla lite ledigt. Och så kommer man direkt liksom till sin hemförsamling och beredda tjäna. Du ska ha all heder för dig. God bless you. Och sen skulle jag vilja bara säga en sån, Anna-Karin, jag vet inte vilken söndag i ordningen det är du leder lovsångare. Jag har hockat upp det, men alltså det är ju fantastiskt. Ge henne en applåd, för det är sannoliken värd. Amen. Hörrni, vi håller på med de här mindre profeterna som inte är så små. Och som är väldigt härliga och spännande. Och förra söndagen så talade vi från Obadja. Och det skulle ju innebära egentligen då, om man ska följa ordningen, att då skulle vi prata om Jona ikväll. Men vi predikade genom hela Jonas bok 3-4 söndagar här för inte så där jättelänge sedan. Så vi bestämde helt självsvårdigt i teamet att vi hoppar över Jona. Så ikväll blir det Mika. Och Mika är också en spännande bok bland de här 12 profeterna. De är rätt spännande allihop, tycker jag. Mika kom från en liten ort som heter Moreshet Gat, som ligger ungefär 4 mil sydväst om Jerusalem. Och han levde ungefär samtidigt som Hosea och Jesaja, ni vet. Alla vet när de levde, eller hur? Nej, det finns flera, jag kommer till det så att du behöver inte vara orolig. Det finns flera formuleringar och flera budskap som är nästan ordagrant likadana om man jämför Mika med Jesaja till exempel. Nästan så att det är copy-paste på det. Men det finns rätt många bibelforskare som menar att det kan ju vara så att Mika är en av de här profetlärjungarna som de står att Jesaja hade. Det står om det i Jesaja kapitel 8, tror jag det är. Eller något sånt. Och på många sätt så påminner Mikas budskap förstås om de andra profeternas budskap. Nu har vi ju hållit på ett tag, och jag förutsätter att du har varit här varje söndag. Och har du inte varit det, så har du ju lyssnat i kapp på podcasten som jag just nu kom på. Den är nog inte helt uppdaterad. Men ja. Men grejen är ju att det här handlar om en speciell tid i Israels liv, eller i det judiska folkets liv. När riket efter kung Salomo, så har riket delats upp, och vi kommer att röra vid det lite grann ikväll också. Delats upp i 2 delar, och det är liksom, folket är ganska avfälligt, och inte minst i ledarskapet ganska avfälligt. Att Gud varnar gång på gång genom olika profetröster. Ni måste vända om, ni måste komma tillbaka till mig, för annars kommer det inte att gå bra för er. Och sådär. Så det är ju det handlar om. Att Guds folk, det är folk som är Guds eget folk. Det som han kallar sin ögonsten, som vi sa förra söndagen. Det folket har vänt Gud ryggen. Det är ju liksom ett återkommande motiv hos de här 12 profeterna. Det har du nog redan upptäckt. Liksom. Det här upproret mot Gud tar sig flera uttryck. Och ett av dem är att man har delat landet. Ett nordrike och ett sydrike, det är nästan som Robinson, eller ja, lag nord och lag syd. Men Gud hade aldrig menat att det här folket skulle delas upp, utan tanken var ju att de 12 stammarna skulle vara ett folk, en nation, som skulle vara Guds egendomsfolk. Och sen så har man dessutom då blandat in andra gudar och andra religioner i sin tro. Så där man håller fast någonstans vid Israels gud, men man har blandat in så pass mycket annat. Trots att det allra första bud som Gud hade gett det folket var: du ska inte ha några andra gudar. Så har man det i alla fall. Och sen har man åsidosatt, liksom struntar i de flesta av de här barmhärtighetslagarna som Gud hade gett folket och sagt: ja, men ni måste ta hand om varandra, ni måste vara rädda om varandra, ni måste hjälpa den som är fattig, ta hand om änkorna, ta hand om människor. Och det struntade man i. Och istället så har de rika, de mäktiga lurat till sig av de fattigas tillgångar, roffat åt sig av deras land, och Mika tecknar bilden av en nation, eller två nationer då, som är präglade av orättvisor, av korruption och av omoral. Och därför, säger Mika, så kommer Gud att döma folket. Och det här känner du igen, det säger ju alla de andra profeterna också, mer eller mindre. Och domen handlar då, återigen, det här har vi rört, för jag bara repeterar det lite snabbt nu, om Assyriernas invasion av Nordriket som kallades Israel år 722 f.Kr. och Babyloniernas invasion av Sydriket Juda år 586 f.Kr. Och Mika profeterar både till Sydriket och Nordriket, och han gör det bara några få år innan den första domen, den som handlar om att Assyrierna skulle inta Nordriket. Bara några få år innan den domen verkställs, så det verkligen händer. Han säger så här: hör alla folk, lyssna du jord med allt som är på den. Herren Gud ska vara ett vittne mot er, Herren från sitt heliga tempel. För Herren träder fram ur sin boning, han stiger ner, går fram över jordens höjder. Bergen smälter under honom. Och dalarna bryter fram som vaxet för elden, som vatten som störtar ut för branten. Och Mika pekar ut överheten, speciellt kungarna, regeringen, de religiösa ledarna, de som har makten. Och han menar att synden och eländet som florerar i de här båda nationerna och upproret mot Gud, det har inte kommit från gräsrötterna, liksom från folket, utan det utgår från topparna, från makten. Och han säger så här: allt detta sker för Jakobs brott, för synden hos Israels hus. Vem är skyldig till Jakobs brott? Är det inte Samaria? Vem är skyldig till Judas offerhöjder? Är det inte Jerusalem? Så nämner han de två huvudstäderna som står som symboler för makten. Samaria var huvudstad i Nordriket och Jerusalem i Sydriket. Så problemet, menar Mika, är inte att i grunden folket. Problemet är att ni som är satta till ledare, ni som är satta att vara förebilder, ni har lämnat Gud. Och ni leder därmed folket på fel vägar. Till och med prästerna, till och med profeterna. Hör nu detta, ni hövdingar över Jakobs hus och första över Israels hus. Ni avskyr det som är rätt och förvrider allt som är rakt. Det är tuffa ord. Ni bygger upp Sion med blod och Jerusalem med ondska. Stadens hövdingar dömer för mutor. Prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på Herren och säger: är inte Herren mitt ibland oss? Olycka ska inte drabba oss. Och Mika liksom utmanar de här. De religiösa ledarna, folkets ledarskap, makten. Och det är liksom som han ställer frågan: men har det Gud har begärt av er, det Gud har bett er om, det Gud har sagt det, är det för svårt? Hur svårt kan det vara? Det är liksom frågan han ställer. Vad är det som gör att ni hatar det rätta och förvrider allt som är? Hur svårt kan det vara? Och så kommer ett av de mest kända citaten från Mika bok. Jag tror det är det här. Det är på många sätt själva kärnan i hans budskap. Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Han har talat om för dig vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet inför din Gud, eller med din Gud? Hur svårt kan det vara? Har Gud krävt något mer? Han begärt någonting mer av det än att göra rätt, att älska barmhärtighet, att vandra med Gud i ödmjukhet? Hur svårt kan det vara? Grejen är att det verkar som man lyssnar. Kanske inte på ett sådant sätt så att man omvänder sig och gör bättring. Men det verkar som att man hör vad Mika säger och noterar hans ord. Man minns dem. Man till och med för dem vidare. Och kanske beror det på att, att det ganska snabbt visade sig att han ju profeterade rätt. I alla fall när det gällde Nordrikets fall och under assyrierna. Det tog, som jag sa, bara ett par år innan det blev exakt som Mika hade sagt. Och andra profeter också. Men Mika profeterade inte bara om Nordrikets förstöring och intagandet av Assyrien, utan också om Jerusalems förstöring. Och han säger så här: därför ska Sion för er skull plöjas upp till en åker. Jerusalem ska bli en stenhop och tempelberget en skogsbevuxen höjd. Och vet du, det där var känsligt. Att tala om Jerusalem, folkets stolthet, den heliga platsen, liksom det här. Både Jerusalem och templet, det var den stora stoltheten. Som att, oh, det här är grejerna liksom. Det var så känsligt och så opassande att uttala den typen av profetier. Att när profeten Jeremia ungefär 100 år senare sa samma sak, så ville man döda Jeremia. Så illa upptog man av den typen av profetier. Då står det så här, alltså Jeremia profeterade precis samma sak, så står det så här Jeremia. Att när Jeremia hade slutat tala allt som Herren hade befallt honom att säga till folket, så grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sa: du ska dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga att det ska gå för detta hus som för Kilo? Och denna stad ska ödeläggas så att ingen bor där mer. Och allt folket gaddade ihop sig mot Jeremia i Herrens hus. Och det märkliga är att Mikas profetia 100 år tidigare, den får en betydande roll sen i det som sker. För det står så här: några av de äldste i landet reste sig då och sa till folkets hela församling: Mika från Moreshet profeterade på Juda kung Hiskias tid och sa till hela juda folk, så säger Herren Seba, och Sion ska plöjas upp till en åker, Jerusalem blir en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. Men lät Juda kung Hiskia med hela Juda döda honom? Nej, det gjorde man inte. Fruktade man inte istället Herren och bad till honom så att Herren ångrade det onda som han hade talat emot dem? Och så kommer den här frågan: drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Så man kan konstatera, och jag tycker det är ganska häftigt, att Mikas budskap 100 år tidigare levde kvar långt efter hans död och faktiskt räddade livet på Jeremia den gången. Det är lite coolt, eller hur? Och Mikas budskap, hela hans bok, den växlar fram och tillbaka mellan dom och så löften och upprättelse. Ödeläggelse med en upprättelse. Kapitel 1 och 2 innehåller kraftfulla domsord. Det är riktigt, riktigt kraftigt. Du hörde själv en del av det som vi läste i början här. Men de sista verserna i kapitel 2 handlar om en kommande tid av upprättelse. Jag ska församla dig, Jakob, hela ditt folk. Jag ska samla dem som är kvar av Israel. Jag ska föra dem tillsammans som fåren till follan. Som en jord till dess betesmark. Det ska bli ett sål av människor. En som banar väg drar ut framför dem. De bryter fram och tågar iväg och vandrar ut genom porten. Deras kung tågar framför dem. Herren går i spetsen för dem. Och i kapitel 3 så kommer den här starka uppgörelsen med ledarskapet. Där han verkligen utmanar kungar och präster och profeter som vi läste delar av. Men sen i kapitel 4 så kommer igen hoppet om förlåtelse. Hoppet om upprättelse ska ske den yttersta tiden, att berget med Herrens hus ska stå fastgrundat. Var högst bland bergen, upphöjt över höjderna, och allt folk ska strömma dit. Och många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Och sen plötsligt, mitt i allt elände och mitt i allt mörker, så dyker en väldigt tydlig profetia om Jesus upp hos Mika. Och det är faktiskt Mika som ger oss platsen för Messias födelse. Han säger, men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland juda tusende. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Lyssna på det här. Det här är liksom, man får ju stå päls över hela kroppen när man läser det här. Hans ursprung är före tiden. Från evighetens dagar. Vad är det Johannes skriver i inledningen till sitt evangelium? I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Hans ursprung är före tiden. Därför ska han överge den framtiden tid. Då hon som ska föda har fött, då ska de som är kvar av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds namns höghet. Och de ska ha ro, för han ska vara stor till jordens ändar. Och han ska vara vår frid. Wow, vilket löfte. 700 år senare föds Jesus. Och när Herodes hör ryktena, kung Herodes hör rykten om att en ny kung, Messias, har fötts, så vänder han sig till överste prästerna och de skriftlärde. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade om var Messias skulle födas. Och de svarade. Och så är att Mikas profetia levde kvar rätt länge. Den lever ju kvar än idag. De svarade, i Betlehem i Judén. För så är skrivet genom profeten. Du Betlehem i Judaland. Du är inte alls minst bland judar första. Framför dig ska utgå en första som ska vara en herde för mitt folk Israel. Wow. Vi ska gå till kapitel 7. För där finns själva kärnan i budskapet. Tänk att de hade kameran på Mikas tid. Vända till din granne och säg AI. Nej, jag inte. Man kan säga att den här bokens sista kapitel, det sjunde kapitlet, är en sammanfattning av hela boken, en sammanfattning av hela Mikas budskap. Och det är ett häftigt kapitel. Ska du läsa någonting om du inte orkar läsa hela Mika ikväll när du kommer hem, läs det sjunde kapitlet. För Mika målar bilden av en man, och kanske är det bilden av sig själv, som sitter och tänker på hur eländigt och hopplöst allting har blivit på grund av folkets avfall ifrån Gud. Hur långt bort från landet, från Gud, landet och folket har gått. Liksom. Och det är, när man läser det här i början av det sjunde kapitlet, det är, för att uttrycka det milt, riktigt, riktigt, riktigt mörkt. Ve mig. Det är med mig som när sommarens frukt är insamlad. Som när efter skörden, efter vinbärningen är slut. Kan tänka dig in i den här bilden. När skörden är gjord och liksom all efterskörd är gjord, vad finns det kvar då? Det finns ingen druvklas att äta. Inget tidigt fikon som jag hade längtat efter. Det är ändå gott med fikon. De fromma är försvunna från jorden. Ingen bland människorna är ärlig. Alla ligger de på lur efter blod. Var och en av dem vill fånga den andra i sitt nät. Deras händer är skickliga på att göra det onda. Försten begär gåvor. Domaren mutor. Den mäktige kräver vad han vill ha. Så gör de gemensam sak. Den bästa bland dem. Det här är tufft alltså. Den bästa bland dem är som ett törnsnår. Då kan man undra, hur är det med den sämsta av dem? Den ärligaste är värre än en törnhäck. Det kommer en dag för dina väktare, din räkenskapsdag. Då grips de av förvirring. Tro inte på en vän. Lita inte på en förtrogen. Vakta din muns dörrar för henne som vilar i din famn. För sonen föraktar sin far, dottern trotsar sin mor, sonhustrun sin svärmor, och var och en har sin egen familj till fiender. Det kan inte bli mycket dystrare. Det är som en usel TV2-teaterpjäs på 70-talet. Liksom. Hur mycket värre kan det bli? Och man kan nästan när man läser det här ana, tänker jag, vad Paulus har hämtat inspiration för sina ord i Romarbrevet 3. Kommer ni ihåg dem? Du vet de där när han säger, ingen rättfärdig finns. Ingen som gör det goda. Ingen som söker Gud. Inte en enda. Det är Paulus ord, men det är precis samma budskap. Det kan inte bli mycket värre. Och så mitt i det här kompakta mörkret, och jag älskar detta, så är det som att Mika beskriver att han hittar ändå ett hopp. Men jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Min Gud ska höra mig. Gläd dig inte över mig, du min fiende. Har jag fallit så ska jag resa mig igen. Sitter jag i mörkret så är Herren mitt ljus. Eftersom jag syndat mot Herren ska jag bära hans vrede tills han tar sig an min sak och skaffar mig rätt. Han ska föra mig ut i ljuset. Och jag ska se hans rättfärdighet. Mitt i mörkret finns ändå hoppet. Mitt i eländet så finns ändå hoppet. Och det är liksom någonstans så ser, man kan nästan ana liksom när han får tag på det där, Mika. Sen är det lite grann som att han faller tillbaka i sina mörka tankar. Har du gjort det någon gång? Alltså man kan befinna sig i ett jobbigt läge, så på något sätt så upplever man Gud talar där och rör ven, och det blir lite, och sen så börjar man tänka igen, och så börjar man lyssna till sina egna tankar igen. Då har ingen aning om vad jag pratar om, eller? Klart det var. Och så är det som man börjar fundera på, men varför skulle Gud göra det? Varför skulle Gud vilja föra mig ut i ljuset? Varför skulle han vilja resa mig upp igen? Varför skulle han ens vilja höra min bön? Och jag möter och har mött i mitt liv som pastor så många gånger, mött människor som liksom har fastnat där. Det är där man har landat. Varför skulle Gud vilja hjälpa mig? Med allt som jag har ställt till och allt som jag är och all min synd och all min uselhet. Varför skulle Gud vilja hjälpa mig? Och Mika börjar fundera på, men varför skulle han göra det? Och så kommer de här tunga tankarna, så plötsligt så kommer han på det. Och så säger han så här, för han har ju faktiskt svaret i sitt eget namn. För vet du vad Mika betyder? Det betyder, vem är som Gud? Och så säger han det. Men vem är en Gud som du? Som förlåter skuld. Och inte tillräkna synd hos de som är kvar av din arvedel. Han håller inte sin vrede för evigt. För han har sin glädje i nåd. Wow. Bara smaka på det uttrycket. Han har sin glädje i nåd. Han har sin glädje i nåd. En del av oss har vuxit upp med en känsla av att Gud är ute efter. Så växte jag upp. Gud är ute efter det. Gud ser dig. Ja, det är säkert. Så växte jag upp när jag var liten. Passar dig. Gud ser dig.
Jag står bakom skoltoaletten och smygröker. Gud ser dig. Tror du det ska gå för en sån som dig? Gud ser dig. Passa dig. Du kan inte gå på bio. Vad ska hända när Gud ser dig? Tror du Jesus kommer att hämta dig där? Och det är många med mig som jag vet ju det, som liksom har vuxit upp med nästan så skräck för Gud. Gud är ute efter att straffa syndare. Det är det han gillar att göra. Tala om för dig vad du har gjort för fel och sen se till att straffa dig rejält för det också. Det är ju inte riktigt den bilden av Gud som målas här. Han har sin glädje i nåd. Det gör Gud glad. Jag översätter det här så att du fattar. Det betyder att det gör Gud glad. Att få ge dig nåd. Vad är nåd? Det är den välvilja från Gud som du varken har förtjänat eller kan förtjäna. Denna Gud har gått mot dig fast du faktiskt inte förtjänar det. Det gör Gud glad. Amen. Det gör Gud glad. Halleluja. Han ska förbarma sig över oss igen och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar. Det är två saker som ger ljus och hopp i mörkret. Det är Guds löften. Är det ena? För han har lovat förlåtelse och han har lovat upprättelse och han sviker aldrig någonsin sina löften. Det står så här, första Johannesbrevets första kapitel, den 9:e versen. Om vi bekänner våra synder så är Gud vad? Trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det har han lovat. Och det andra som ger ljus och hopp i mörkret, det är det faktum att Gud har sin glädje i nåd. Att Gud älskar att ge nåd och förlåtelse och barmhärtighet och upprättelse och allt det som du och jag aldrig har förtjänat. Gud älskar att ge det till oss fallna människor. Om man då går tillbaka till Paulus och det där bibelstället som jag sa, han kanske fått lite inspiration från Mika. När han har sagt allt det där om att det finns inte en enda rättfärdig, ingen som gör någonting som är vettigt överhuvudtaget, så säger han så här: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de, vilka de? Vilka de? Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och de förklaras rättfärdiga. Vilka de? Vilka de? Alla, vilka alla? Alla de som har syndat. Det är ju helt, helt makalöst. Man hade liksom fattat om han hade skrivit att ja, men alla de som inte har syndat förklarar han rättfärdiga. Det hade vi kunnat skriva på. Ja, men det är schysst. Men det är ju inte det han säger, utan han säger att alla har syndat. Det är lika kört för varenda en av oss. Alla som har syndat förklarar han rättfärdig. Och här är ju en grej som nästan är lite kontroversiell. Men jag tänker säga den då, för jag går på semester sen. Och jag kan ju stänga av min telefon så du får ändå inte tag på mig. Så har du klagomål så ska de skickas in till församlingsledningen. info@enakyrkan.se, så kommer Anna-Karin att ta tur med dem. Men för att kunna bli förklarad rättfärdig så måste du ha syndat. Jag talar speciellt till dig. Nej. För att kunna bli förklarad rättfärdig så måste du ha syndat. Och det är ju faktiskt inget problem. För du har ju det. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och alla de som har syndat förklaras rättfärdiga. Wow. Det är den Gud som vi tror på i ena kyrkan. Och då är ju grejen, om du kommer hit och tänker, ja, men jag har inte syndat. Om du har en attityd av att jag har inte syndat. Om du har en attityd av att jag är lite bättre än de här syndarna. Så finns det säkert någon annan kyrka för dig. Som du kan gå till. För i den här kyrkan möts vi som har syndat. Finns ju ingen annan som liksom kommer till den här kyrkan. Ja, det kanske det gör, men, eller det gör det ju inte. Men vi vet om det. Vi vet att det är så. Så i vår församling, i vår kyrka, i ena kyrkan, i Enköping, det är där du är. Så är det liksom ingen av oss som springer omkring och låtsas som att vi inte har syndat. Att vi inte har problem i livet. Att det inte ibland är fullständigt hopplöst för oss och vi inte hittar någon ut. Vi erkänner att så är det. I vår församling så gör vi inte en mask som vi sätter på oss och låtsas att vi är heligare och frommare och bättre än vad vi är. Utan vi bara står här och så erkänner vi har syndat. Och oss som har syndat förklarar den levande guden rättfärdig. Därför att vi är friköpta av Jesus Kristus. Halleluja. Så Mikas bok börjar i mörker och förtvivlan. Men den slutar i det ljusaste hopp. Och nu kan ni få göra klara och leda oss i lovsång i slutet. Boken slutar i det absolut ljusaste hopp som du kan ha. På grund av Guds löften och på grund av Guds nåd. Vem är en Gud som dör? Nu ska vi prisa Gud en liten stund tillsammans. Så. Vill du ha hjälp i bön så går vi och möts vid korset. Så finns det människor där som vill be tillsammans med dig. Det kan vara precis vad som helst som du längtar efter. Du kanske inser att jag är nog en syndare ändå. Fast jag har velat tro någonting annat. Men du behöver hans nåd. Vi behöver hans nåd varje dag i våra liv. Jag behöver hans nåd varenda dag i mitt liv. Det går ju inte en dag utan att jag gör någonting som jag inte vill. Det går inte en enda dag utan att jag tänker en tanke som jag inte borde ha tänkt. Det går i stort sett inte en dag som jag inte säger någonting som jag inte borde ha sagt. Det finns i stort sett inte en enda dag när inte mitt hjärta drabbas av otro och tvivel. Invändningar mot vad Gud säger och mot hans vilja, både med mitt liv men också med oss som församling. Det går ju inte en dag när jag fullt ut är den jag skulle vilja vara. Men jag behöver ju inte själv vara den som jag skulle vilja vara, därför att Jesus Kristus är den som jag skulle vilja vara. Och han är det för mig och han är det för dig. Jesus är den som du skulle vilja vara. Och därför när det går sönder för oss eller när livet inte funkar eller om det är något annat liksom som stör och skaver i livet, så får vi kasta oss på honom. Det är det som är nåden. Och så får vi säga till honom att här är jag. Och du vet vad jag är gjord av. Och du vet att jag är liksom sammanfogad. Du vet allt om mig. Men jag älskar dig Jesus. För att du har älskat mig först. Och så får vi bara ta emot nåd och nåd och nåd och nåd. Mika talade skarpt domsbudskap, men det slutar inte med dom. Utan det slutar med att det finns en Gud som förlåter synd. Det finns en Gud som upprättar. Det finns en Gud som skapar nytt. Det finns en Gud att hoppas på. Det finns en Gud som har gett löften som håller att stå på. Nu ska vi bara söka honom tillsammans en liten stund. Och vill du ha hjälp i bön så möts vi vid korset. Så är vi inför Herren. Amen.